Det var härligt att få vara med här och se er idag. Jag vill önska er också en gott och välsignat nytt år. Herren ska vara med oss och strida för oss. Som han har varit tidigare. Gud är god. Vi sjöng här i sången i slutet. Allt utav bara nåd. Och vi sjunger en sång också. Jesus, han frälste min syndfulla själ. Allt utav bara nåd. Den kommer ni ihåg, ni som är äldre åtminstone. Och det är bara nåd allsammans. Det kunde ha varit annat för mig också. Men ni har bett för mig. Och Gud sa sitt sista ord. Du ska ha en förlängning. Jag vet inte hur lång förlängning det är på mitt liv. Men det vet Herren. Och jag vill tjäna honom i den mån som han ger mig krafter. Halleluja. Det är bara Guds nåd att sammans få tjäna honom. Tack ska ni ha för era förböner. Jag vill läsa ett bibelord här som Viola Ren läste inledningsvis här. Och det är från den senaste översättningen av folkbibeln ifrån, alltså den som kom ut nu i år, men översättningen har skett under 2014 och 15. Så här läser vi ifrån Filipperbrevet 3. Paulus berättar lite om hur hans liv var då inför slutet, för vi förstår att Filipperbrevet är ju skrivet, ett av de fyra fängelsebreven Filipperbrevet skrivet, och där ser vi att han inte har tappat modet på något sätt. Även han sitter i fängelse för sin tros skull. Han predikar ju Messias, att Jesus Kristus är Messias, och det tog hårt tag i de skriftlärda och fariseerna. Och det var de som drog fram honom till det som sen blev slutet här på jorden. Men han fick tjäna Gud under en underbar tid och få se människor frälsta, bygga församlingar. Och så säger han så här: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna, och tänker ni annorlunda något avseende, ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Det är ett ord som jag säkert, eller en sats i en mening som jag speciellt vill trycka på, och det är, han säger, jag jagar mot målet. Han var inte så att han hade gett upp, utan han jagade mot målet. Och tre saker som speciellt, fyra kanske, som speciellt har tagit mig när jag börjar tänka på den här versen inför text som jag har fått för länge sedan, men inför det här mötet. Då säger han, jag själv är gripen av Kristus. Jag tror det första och viktiga, att vi blir gripna av Kristus. Det är bara Jesus som kan göra det. Och så säger han, jag glömmer det som ligger bakom. Om någon kunde ha suttit och slickat sina sår efter allt möjligt missförstånd och allt möjligt kastad i fängelse och allt möjligt som han hade fått utstå av misshandel, så kunde han sitta och slicka såren. Men han gjorde inte det. Utan han säger, jag sträcker mig mot det som ligger framför. Halleluja. Han hade lämnat, han hade förlåtit och lämnat det som var bakom. Och nu drog han framåt. Halleluja. Och det ska vi göra det här nya året också. Jag jagar mot målet, säger han. Och sen var det inte så riktigt bra i översättningen, tycker jag här. Det säger mera i den gamla översättningen 1917. Så ni som läser 1917, nu kan ni slå upp den om ni har Bibeln med. För så här står det. I den nya översättningen står det, och likadant i 2000, Bibeln 2000, där står det. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Och i den här nya översättningen då, låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Men i 1917 står det, dock, nu är det gammal svenska, så ni ungdomar, lyssna nu riktigt. Dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt de oss vandra vidare på samma väg. Det var lite annorlunda, va? Vi ska vandra vidare. Halleluja! Och det är det vi ska göra. Vi ska inte stanna, utan vi ska gå vidare. Vidare framåt. I tron på Jesus. Halleluja! Vem var den här Paulus? Jag ska inte ta någon lång historieberättelse om honom. Men om vi läser lite vad som står om Paulus, så ser vi att han var jude och han var född i staden Tarsus. Han var född någon gång omkring 3 efter Kristus. Så det var lite äldre än du och jag. Han var romersk medborgare, för det blev man om man bodde i Tarsus och andra ställen runt omkring. Det låg ju under Rom, detta. Och en son som var romersk medborgare, han hade enligt romersk lag skydd mot tortyr. Och det visste Paulus. För en amerikan stod i fängelset i Jerusalem och satt i bojor där. Och de sträckte ut honom och skulle börja ge honom tortyren. Så då säger han, kan ni göra så mot en romersk medborgare? Vi läser om det i Apostlagärningarna 22 och 24 och framåt där. Är du romersk medborgare? Säger officeren. Ja, det är jag. Och det har jag varit alltid från födseln. Jaså. Och jag fick betala dyrt för att bli romersk medborgare. Och du ser att du är fri. Och så springer han till hans överordnade då och säger det. Nej, ta bort honom fort. Fort bort med honom. Han är ju romersk medborgare. Och så kom han fri. Han kände till den romerska lagen. Men det hjälpte ju inte i längden för honom. Saulus hade ett hebreiskt namn. Men han hade också ett romerskt namn. Paulus. Och han säger så här själv. Han får berätta själv och hur det var med honom innan han blev frälst. Han säger, fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på 8:e dagen är av Israels folk och Benjamins stam och en hebré född av hebreer. I fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Det var det som han kunde visa upp. Och jag har mött en hel del människor som säger så, ja men jag har inte gjort något illa. Han hade ju gjort verkligen illa. Han var ju förföljd i Guds församling. Men det räcker inte med egen rättfärdighet. Vi måste uppleva nya födelsen. Kommer du till Amerika så finns frågar de av dig. Om du går in i en kristen kyrka. Are you born again? Är du född på nytt? Jag tror att vi borde börja fråga dem lite mera också i våra trakter. Och i vårt Sverige. Är du född på nytt? Eller kom du med bara genom att du fostrades in i ett sammanhang? I en församling eller någonting? Och kanske blir döpt. Och sen hade du ingenting av Guds kraft i dig. Varför? Du hade inte upplevt det. Men om du har upplevt det, då är det helt annat. Han säger vidare så här, Paulus. Jag som förr var en hädare, förföljare och våldsman. Men jag mötte till barmhärtighet därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Saulus förföljde Guds församling men blev en Kristi efterföljare efter mötet med Jesus på Damaskusvägen. Det var ett så dramatiskt möte så jag måste få läsa det för dig. Jag vet inte, kanske du är första gången här i kyrkan. Du kanske inte har upplevt det där med frälsningen. Du har inte upplevt Jesus liv. Men Jesus vill möta dig idag här och låta dig få uppleva den glädjen i ditt hjärta som Jesus ger. Halleluja. Så här säger han. Eller så här säger Bibeln. Saul, som fortfarande andades hot och modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, alltså frälsningens väg, Kristi väg. Män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig nu och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste då sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom till Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias, han svarade: här är jag, Herre. Då sa det Herren till honom: res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judahus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. Nu hade han kommit i syndanöd. Han märkte: nu har jag gjort fel. Nu är jag på väg mot evig förtappelse. Det är någonting som måste ske i mitt liv. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Det var inte så lätt för denna Ananias att gå till honom och säga det som Gud har lagt på hans hjärta. Men tänk det, han började inte med någon diskussion eller något samtal med Saulus där. Utan han säger bara: Saul, min broder, Herren Jesus har visat sig för dig på vägen hit. Så Gud hade uppenbarat för Ananias och nu blev han avslöjad där, Saulus. Han som aldrig hade tänkt i de banorna. Nu blir han avslöjad. Han, Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av helig ande. Det var någonting helt nytt för honom. Och Gud befriade honom helt. Saulus möte med Jesus ledde till en hel förvandling. Han blev helt förvandlad. Han hade vänt om helt och hållet. Ifrån det gamla kom inte in i någonting nytt. Hans religiösa liv utbyttes till ett liv med Jesus Kristus. Och det står vidare här i samma sammanhang att Paulus blev döpt efter han blev döpt. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Så Gud, han gjorde ett under i hans liv. Och efter frälsningsupplevelsen så följde han Herren och blev döpt. Han förstod inget annat. Det var bara att följa det som Herren visade honom. Och Jesus säger själv när det gäller dopet att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Och Bibeln säger ytterligare genom Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då får ni den helige ande som gåva. Det är en gåva. Det är av nåd. Precis som frälsningen så får man uppleva den helige ande som gåva. Bli uppfylld av den helige ande. Bibeltolkarna säger så här när det gäller den här händelsen med Saulus, som sen började kallas Paulus. Att han blev helad. När Ananias la händerna på honom så blir han helad. Han blir född på nytt, han blir frälst. Och han blev andedöpt, fylld med den helige ande. Och det talar han om själv. Sen i sina olika vittnesbörd i breven och på andra ställen så talar han om det i Bibeln. Hur han hade upplevt detta. Visst är det underbart och märkligt hur Gud gör. Det börjar ett nytt liv för Saulus. Och det står vidare här att han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa: var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna? Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Han fick klart för det direkt detta och sen fick han vandra med Herren och följa honom. När en människa blir frälst och får sin synd förlåten och blir förvandlad, de får uppleva det av nåd. Och den människas uppgift och skyldighet är då att i sin tur gå ut och rädda andra, att hjälpa andra. Jesus säger det själv i ett sammanhang i Bibeln: ni har fått förintet, så ge förintet. Eller som det står i nya översättningen: det som ni fått som gåva, ge det som gåva. Gå ut till människorna. Vi ska dela med oss av frälsningen och gå ut med det. Du undrar hur gammal jag är. Jag såg det på den här trailern som de spelade upp här. Linda var med i en trailer och jag i den andra. Och där säger jag att jag har fyllt 80. Så jag är över 80. I år, bara efter några veckor, så är det 55 år sedan jag lämnade mitt liv åt Jesus. Fick möta honom. Jag mötte inte honom på Damaskusvägen, men jag mötte honom i ett hem istället. Och Jesus förvandlade helt mitt liv. Det blev helt förvandlat. Visst var jag glad. Jag är född glad och jag är född frimodig också. Men det blir någonting annat överallt sammans när jag fick uppleva Jesus i mitt liv. Det är så underbart. Och det har hållit. Och jag vill fortsätta. Halleluja. Som Paulus, jag vill fortsätta och tjäna Herren. Och det ska du göra. Nu har vi börjat nytt år. Vi ska fortsätta och tjäna Jesus. Men det går vad vi har. Med den nåd som han ger oss. Visst är det underbart. Många gånger så tänker man så här som jag tänkte. Ni vet att jag har varit på olika vårdinrättningar och sjukhus den senaste tiden. Och det gångna året, speciellt i början och sen första halvan av året. Och jag kom in på ett sjukhus. Jag behöver inte säga någon var det var. Det var inte på Näl i alla fall. Så hade jag tre andra med i salen där jag låg. Mitt emot mig var en italienare. Han låg och svor och förbannade livet och allt sammans så mycket han hann. Kanske var tredje ord var tredje ord var en svordom. Bredvid mig hade jag en annan typ av människa. Han var svensk. Han var bohuslänning och byggnadsarkitekt. Men han hade en längtan. Och jag tänkte, vad ska jag göra här på det här stället? Det höll på att bli lite negativt för mig. Men så kom Herren till mig och sa, det här är ju du står ju mitt inne i missionsfältet. Du talar om att du har varit missionär i Tanzania. Men här har du dem runt dig. Det är alla möjliga folkslag. Det är både svenskar och utlänningar. Jag ska öppna en dörr för dig. För den här italienaren, han tog ju ner mig lite. Han tyckte att det var nitigt. Men jag började märka att det fanns andra människor där också. Och det slutade med att vi avslutade en kväll med aftonbön. Och det tog vi också andra kvällen. Och så fick jag ge honom en bibel. Han säger, ja men jag kan ju inte läsa bibeln. Ja men du kommer från religiöst håll, du kommer från Bohuslän. Där har ju varit väldigt religiös. Ja. Min farmor, hon gick med sån där svart duk på huvudet och hon såg sån lagisk ut, så det var ingen. Jag brydde inte om det där. Nej. Och vad läste hon för bibeln? Läste hon bibeln? Ja då, hon hade bibeln. Men jag tyckte jag läste bibeln, ja men jag tycker att det är så svårt att fatta det. Ja men du behöver inte läsa Karl den XII eller Gustav Vasas erkända översättningar. Du kan ju ta lite nyare. Finns det nyare? Ja det finns årets. Men den har inte jag. Men du kan få en nyare. Och så gav jag honom. Hade jag en liten Vasaloppsbibel som delades ut på Vasaloppet i Mora. Ett år. Och den gav jag honom. Och sen blev det så tyst bakom skynke. Vi har ju skynke mellan sängarna i vissa salar. Och där var det så. Och så sa jag, vad håller du på med? Det är så tyst där bakom. Jag håller på att läsa Bibeln du gav mig. Men det är ju riktigt intressant det här. Men jag sa ju till dig att det är intressant. Det är inte något gammalmodigt. Det är inte, utan du får välja översättning. Och så förstår du det. Och han bara läste han. Hur långt har du kommit? Ja, nu ska jag börja med evangelierna. Jag har läst om Moranisse nu. Och Vasaloppsgeneralen. Och vad sa de då? Ja, de tyckte att Bibeln var bra. Och nu har jag kommit till Markus. För det börjar med Markus i den här bibelöversättningen. Och sen läste han. Ja, men det här var bra det. Följer det där så kommer frun hans och dottern. Och jag måste berätta det. Och sen så satt de sig ner där. Och han sa, jag fick en intressant bekantskap här. Han har bott i Afrika. Och han har gjort någonting nytt med sig. Vad har jag gjort med han? Och så där. Och så säger han. Och tänk att jag har fått. Och så tog han fram Bibeln. Tänk att jag har fått en Bibel av honom. Och jag såg hur hon blev lite besvärad, dottern. Hon tittade ner i golvet. Och han var ju så glad. För nu hade han läst i Bibeln och såg att det var någonting i den. Det var ju jätteintressant. Så jag hoppas att han blir frälst. Ja, det var flera som jag mötte där. Och hela tiden. Så när jag kom till nästa behandling då. Så sa jag till Herren direkt. Jag kom öppna dörrarna. vem är det som ska ha evangelium den här gången? Och sen så fick jag vittna för dem. Och Herren öppnar dörrar. Gud är så god. Så ge inte upp. Det är inte färdigt. Ja, men jag ska bli pensionär, sa en troende kvinna. Och då ska jag flytta hem till Västergötland. Hon jobbar på ett stort sjukhus i Uppland, Uppsala. Och hon blev pensionär. Men sen fick hon cancer. En hjärncancer. Och hon höll i bara kanske ett par år och så var det slut. Jag tror det är viktigt att inte vi skjuter upp det vi Gud har kallat oss att göra om du är frälst. Vi ska fortsätta och vi ska tjäna honom med de gåvor Gud har gett oss. Så han gett oss olika gåvor, eller hur, Roger? Han har gett oss olika gåvor och vi får tjäna honom med de gåvor han har gett oss. Vi ska inte göra det som vi inte ska göra. Det är så lätt att han är evangelist, jag skulle vilja bli evangelist. Eller han är pastor, jag skulle vilja bli pastor. Kanske inte du ska vara pastor. Kanske du är sjuksköterska eller bilmekaniker eller någonting annat. Där har du evangelium, ge dem evangelium, dina vänner och bekanta. De behöver det, de längtar. Bara du öppnar din mun och börjar prata med dem så ser du hur de längtar efter att få höra om Jesus. Det finns en längtan i Sverige idag. I välfärdens Sverige finns det en djup längtan efter att få möta Jesus. Paulus, han säger: jag själv är gripen av Kristus. Jag glömmer det som ligger bakom. Jag sträcker mot mig det som är framför. Och jag jagar mot målet. Kan inte vi ta det som ett motto för detta nya år? Att vi vill fortsätta att tjäna Herren. Tjäna Herren i församlingen. Och se Guds verk gå framåt. Och människor blir frälsta. Hur ska jag prioritera det nya året? Ja, det är upp till dig och mig hur vi prioriterar det nya året. Men jag önskar att du kan gå in i de uppgifter som Gud har gett dig och tjäna honom med de gåvor han har gett dig. Halleluja. Nu ska vi tacka Herren. Halleluja, vi prisar dig, far i himlen, för att du har visat oss en väg till himlen, en väg till evigt liv. Vi behöver inte gå evigt förlorade. Hjälp oss, kära Herre, att du får leda oss rätt så att vi kommer rätt i livet, kära Herre. Och vi som har hunnit något på vägen, hjälp oss att vi vandrar vidare på samma väg och tjäna dig med de gåvor du har lagt ner i våra hjärtan. Grip oss ännu mera. Ge oss nöd för människorna som står utanför, som går mot evig förtappelse, så att de får finna dig. Halleluja. Ge oss nåd. Ge oss nåd detta nya år. Och tack att du vill möta oss denna dag här. I Jesu namn i fortsättningen. Amen. Nu ska vi gå över.